Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Ja, det gör du. Och dessutom har du en massa flaskor att se där borta.
Ja, vi är ju fortfarande kvar i de riktiga oxveckorna. Din fasta.
Ja, vi vet ju det. Det glömde jag nästan bort ett tag.
Ja, du blir så glad när jag tog fram massa flaskor.
Det klingade så gemytligt och glänste grönt när solen strålar gick igenom det gröna buteljglaset.
Ja, anledningen till att vi har massa vinflaskor här idag, det är för att vi ska prova alkoholfritt vin.
Ja, precis.
Går det att dricka eller går det inte?
Det är en bra fråga. Och när det gäller rött alkoholfritt vin skulle jag säga att det går inte att dricka nästan.
Smakar det olivspad så får man vara glad.
Tråkigt. Och därför dricker jag rom istället för alkoholfritt rödvin om jag vill ha.
Drack du rom istället?
Rom, det är svart vinbärssats, staronia, saft, svartpeppar och lite sån här tallstruntar.
Mikael Toivonen
är det. Ja, som en av dem som står bakom. Precis, och det är från Grangärde där de här bären kommer. Och det tycker jag är ett mycket bättre alternativ än alkoholfritt rödvin.
Eller bara ren färskpressad blåbärssaft.
Ja, det är också. Jag menar, saxytegubbans blåbär och lingon är ju jättetrevliga. Och så är hellre sådana alternativ. Eller äppelmuster och sånt. Men när det gäller vitt vin, där kan man ändå komma lite längre.
Ja.
Så det...
Men innan vi börjar här så måste jag faktiskt slänga in en liten rättelse här. Mm. Och det är, vi provade ju Session IPA för några gånger sedan.
Ja.
Alltså en alkoholsvagare IPA. Mm. Och här är det då Johan Selander som har skrivit in. Tack för en fantastiskt bra podd. Det tackar vi för, Johan. Mm. I det senaste avsnittet nämnde Mats Poppeldugges Oceanbryggeri som det främsta på västkusten. Nu måste jag bara fråga om ni missat Stig Berges bryggeri och Berbliotek. Och där måste jag säga att mea culpa, för att självklart skulle A Moment of Clarity vara med som en session IPA från Berbliotek. Jag tycker det är ett riktigt bra bryggeri.
Stegbergs har jag druckit från. Berbiblioteket känner jag inte riktigt igen. Jag vet inte om jag har testat något från dem.
De är otroligt duktiga. Och Stigberget ska ju också nämnas i den här samlingen av de främsta bryggerierna på västkusten.
Och därmed lovar alltså då Mats att komma med de här på påskavsnittet.
Ja, nu har ju inte Stig Berges någon session IPA, så att det var anledningen till att de inte var med. Men däremot så skulle ju biblioteket vara med. Ja, ska vi dra igång direkt?
Ja, men låt oss göra det. Vi ska tala om nödmat och svält och sånt, men låt oss dricka härliga alkoholfria viner först.
Ja, för att göra det riktigt levande det vi ska prata om. Jag tänkte att vi provar de här efter sockerhalten.
Ja.
För att när man går ner och tar bort alkoholen så behöver man kompensera på något sätt. Och då går man upp i socker.
Och det är väldigt synd, för då blir de onyttigare på många sätt än de vanliga. Klassiskt alkoholfritt vitvin. Det fanns de här, vad heter de? Heter de Carl Jung? Eller?
Ja, Carl Jung.
Så där man fick på liksom 70-talet, 80-talet enda som fanns. Och som fortfarande, för inte många år sedan var de enda de hade på restaurangerna, ja. För någon stackars gravida eller bilförare. De smakade ju vitvinsbenäger med bakjäst och socker. Det var liksom den kombinationen. Och man undrade varför de inte kunde blanda det lika gärna som att försöka avalkoholisera något måselvin och få till det där. Men så var det.
Men jag såg en svensk producerad deckarthriller här nyligen. Och då var det en scen när det skulle vara otroligt lyxigt och en flaska champagne på kyling. Och då svepte förbi där så kunde jag uttyda Carl Jung.
Nej,
så att den här flaskan måste ju vara kvar på någon rekvisitaavdelning. Något produktionsbolag som sitter på.
Ja, roligt.
Det är det. Men då, det här med socker och alkohol har vi pratat om tidigare. Ja. Personligen väldigt irriterad på det här med att vi har så söta viner i Sverige som sockras upp för och att man svenska tror att mycket smak betyder gott.
Det är mycket rödvinerna vi talar om nu.
Exakt,
det här syltiga fenomenet, att allting ska vara fruktigt och söt.
Ja, och det kallas för den svenska smaken i vinmakarsammanhang. Så att i med socker och sen så får upp smaken. Svensken tycker att det smakar mycket och därmed smakar det gott.
Så var det ju inte för 20 år sedan. Det här är någon form av Amarone-komplex. Det blev plötsligt inne med de här härliga liksom, vinerna som byggde på nästan russin som man pressar. Och det är det man försöker återskapa i någon form av lågprisviner då. Istället för att 70-talets lågprisviner var åtminstone ärliga. De spretade åt alla möjliga håll och var alla dåliga på olika sätt. Så det åtminstone var variation. Idag är allting bara, det är naturligtvis ganska snyggt maskerat. Men samtidigt så otroligt tråkigt med det här bara syltsmaken på allting.
Och här kan man ju då säga att ett vin ska ju, rödvin behöver ju inte ha mer än 3 gram socker.
Per liter.
Och många av vinerna går att hitta mellan 13 till 15 gram socker. Men Systembolaget mäter inte det här. Nej. Så att man kan skriva vad man vill. Så att jag kan äta upp min hatt på att flera av storsäljarna ligger upp mot 30 gram socker.
Så att jag har varit väldigt glad att Systembolaget är skillnad från alla andra. För EU har ju förbjudit, och det här är inte en EU-mut, EU förbjuder att man sätter ut sockerhalten på vin. Ah. Fast man som diabetiker är naturligtvis livsviktigt att ha det. De förbjuder även att man sätter ut på alkoholhaltiga produkter om det innehåller farliga allergen som mandel eller aprikoskärna eller sånt som folk kan vara jätteallergiska mot. För just på alkoholhaltiga drycker finns det ett undantag att man inte behöver och därmed inte heller får. För att allting måste ju vara lika för alla. Liksom. I och med att man inte behöver så får man inte heller. Och då står det inte. Och det är ju helt sjukt. Men Systembolaget sätter i alla fall ut socker på sina sidor på det som tillhör hyllsortimentet.
Ja, men de kontrollerar inte.
Men de kontrollerar inte. Jag menar, då är det, kan det vara totallögner på det.
Jag har provat några av de här riktigt gräsliga. Och jag säger att det där är så mycket mer än sina 13 gram de skriver ut. Det är närmare glögg än vin, tycker jag. Men de här vinerna när vi ska prova, så börjar vi med en, då har vi den första är på 23 gram per liter. Nu ligger vi då betydligt högre för att de just är alkoholfria. Och vad har vi, en Santa Monica Organic White, ett spanskt vin.
Första gången är ett alkoholfritt ekologiskt.
Och när man provar vin så börjar man från vänster till höger.
Det är jätteintressant, för när man sitter och äter middag så går man alltid från höger till vänster.
Exakt.
Men det där har gjort folk så förvirrade, så jag vet många studentfester som numera kör dem från vänster till höger istället, för de är så inne i vinprovarvärlden. Och det blir ju...
Oj, otroligt fruktig doft.
den är rolig, den luktar lite så när man går ner... Alltså som det här lite nypressade, när man går in i någon vinkälla när de precis håller på att tappa vinet. Då kan det, alltså när de, eller snarare vinmusten är det väl de tappar då, när de håller på...
Så här otroligt grönt och fruktigt.
Men man tänker också lite grann på vissa barndomens glassar. Så här lite päronsplitt som det inte är nu, men som det var när
och
man var
när du smakar på den, det är så mycket päronsplitt. Så... Men jag skulle vilja säga att det har kvalitet det här.
Men det smakar inte vin.
Nej, utan det är mer fun light.
Ja, det är ingen dålig smak i det, men det är väldigt långt från vinsmaken. Det första man tänker på är att det är ganska... Doften är mycket starkare än smaken. Det är ganska vattnigt. Men sen kommer en småtrevlig, ganska mycket syra sen. Men det är mer som man tänker... Om det hade haft kolsyra skulle jag säga att det var smaksatt mineralvatten. Ja.
Och det här är druvorna Viognier som är en populär druva i Frankrike, i södra Frankrike. Och Macabeo som är en spansk druva.
Kan man få stäng till? Det jag undrar, liksom, måste de köra 100% av alkoholiserat vin eller kan de spä ut det med hälften?
Det finns ju tre olika sätt att tillverka den här typen av vin. Och det har att göra med, man kan ha membran, en omvänd osmos heter det. Eller så kan man ha en slunga, en centrifug. Och det finns, man har i kväve och det är otroligt dramatiska metoder. Och man tar bort alkoholen och man får ut smakämnena och så återför man smakämnena.
Man måste liksom jobba mot naturen och himlen på något vis. För att...
Det skriker, gör inte detta. Jag tycker det är otroligt bra att... Det ändå jobbas på att ta fram alkoholfria alternativ.
Och den stora fördelen med det här var att det var ingen bismak. Det smakar varken jäst eller vinäger, åtminstone inte jäst. Utan det är ingen dålig bismak. Men samtidigt är det ju inte... Alltså att jämföra det med att sitta och dricka vin är ju inte... Det är ju inte så att man tänker smakmässigt, jag är lika glad ändå. Och det slår ju inte kanske en bra äppelmust i smaken heller riktigt. Eller en apfelcharlen och sånt. Men den är ändå, den är ren och klar och snygg på något vis. Men lite för neutral.
Jag tycker vi tar en liten lyssnafråga här. Eller förresten, vi måste ju lyfta fram det här. Julius från Helsingborg, våran hjälte. Det är han här. Han har skrivit till oss. Först allt vill jag säga tack för en fenomenal podd.
Ja, det är han. Just. Ja,
och jag har lyssnat på alla era avsnitt mer än en gång. Och detsamma gäller Edvards tv-program. Där jag håller Edvard Bloms gästabud med Jan Öjvind Svan särskilt varmt om hjärtat.
Åh, vad trevligt.
Som ett litet tack för ett ädla arbete har jag gjort en gåva till er. Jag bifogar här konstnären Peder Kröjers kända verk Hipp Hipp Hurra. Det här känner alla till. Sena Skagenmålarna.
Det kändaste av alla Skagenmålningarna. När männen står där och skålar och fruarna sitter i sina vita klänningar och alla är väldigt glada.
Underbart vackert ljus som alla Skagenmålarna kända för. Konstnärsfest på Skagen. Men som jag med hjälp av Photoshops magi bytt ut två av ansiktena till ett par mer välbekanta. Hoppas bilden kan ge er lite värme och hopp om att det finns en vacker vår och sommar som nalkas bortom dessa mulna månader. Vill ni använda bilderna till något så är det fritt fram. Det ska bara vara roligt. Ha det bra, Edvard och Mats. Julius Helsingborg.
Åh, vad trevligt. Ja,
den här måste du lägga ut på Instagram.
Ja, men den kommer absolut ligga på Instagram. Den kommer ligga på alla mina sociala medier här när det här programmet läggs ut. Tack så hemskt mycket. Det var väldigt
stort tack, Julius, för det. Och då som sagt, vi har provat Santa Monica Organic White 49 spänn, tillverkad i Spanien. Det var mycket päron och läsk över den. Då tycker jag att vi går på nästa i sockerhalten. 34 gram Natureo. Och här kan man säga att alla de här passar ju bäst om man dricker dem riktigt kalla.
Ja, verkligen.
Och nu använder vi inte av isovinprovaglas utan vi gör den här upplevelsen så nära verkligheten som möjligt.
Det här luktar lite mer vinigt.
Och det här är muskattdruvan som vi har pratat om tidigare.
Just det. Den här hade inte heller några bismaker faktiskt. Det går framåt med de alkoholfria vinerna. Den är lite mer mun... Att den fyller munnen lite mer.
Ja, man och lite kan... mer druvig.
Ja. Om man pratar med någon väldigt mycket och tänker på något annat och väldigt mycket, då skulle man kunna ta en snabb klunk och nästan liksom tro att det är vin en stund.
Speciellt om man har kylt ner det till bara några 3-4 grader.
Det här går liksom ändå att pressa gommen, tungan upp mot gommen och känna någon form av kropp i det hela.
Det här är Torres som tillverkar. Det är en känd spansk producent och Torres tillverkar viner i alla prisklasser.
Jag tar det steg till.
Nu ska vi se. Och
det här är 0,0 till och med. Ja. Så man har...
Det var 0,5% alkohol den förra. Torres kan man alltid lita på.
Alltså det är bara larvigt att inte kunna dricka 0,5 om du inte har något religiöst emot det.
Men
är man till exempel troende muslim så vill man ju ofta ha 0,0.
Men 20 liter filmjölk är ju som att dricka en lätt öl.
Jo, det är det.
Jag tycker det fungerar som ett buffévin.
Jo, men det skulle det göra. Alltså man sitter ju inte och dricker flaska efter flaska av det här och tycker att livet är underbart. Men man dricker några glas ihop med de andra och det behöver inte synas att man inte dricker vin. Utan det liksom ser likadant ut. Och Det skulle nog vara gott till en smörgåstårta. Liksom. Det.
Ja. Ska vi ta en till här?
Ja, låt oss ta
vi kastar oss på nästa här igen.
Oha. Jag drömmer att du har sparat liksom de fantastiska upplevelserna till sist.
Jag tror att den sista kommer vara den bästa. Det här är Torres Santa Digna, vilket innebär att vi har två stycken Torres-viner. Mm. Men den här är en chilensk variant. Torres är ju spanskt vinföretag som även har expanderat till Sydamerika.
Och Chile har ju en väldigt gammal vinodlartradition för att vara utanför Europa, får man säga.
De blev inte påverkade av vinlusen som gjorde att många finranker strök med i Europa den här på slutet av 1800-talet.
Doftar krusbärspaj och rabarber, va, också? Ja. Rabarber och krusbär. Oh, ja.
Nyskördad rabarber. Mm.
Och det är en Sauvignon Blanc, ja. Det
kan man, vi är uppe förstå, på 37 gram socker. Mm. Och Sauvignon Blanc-druvan är ju oftast väldigt, vad ska man säga, aromatisk och klassisk. Det är en kattpink på krusbärsbuske, men också en relativt torr i stilen ofta Sauvignon Blanc. Men
den här funkar också. Det,
jag tycker man har krusbärstonen.
Ja, ja. Alltså, den första var lite för tunn för min smak. Nummer två och nummer tre tycker jag ligger ganska lika, men och väldigt olika smaker, men bägge funkar. Och då är det väl roligt, har man någon nykterist på besök eller man fastar eller något, så kan man ju köpa en av varje. Liksom, det kan vara roligt att ha två lite olika. För det kan man också tänka på, att en nykter gäst kanske inte vill dricka samma hela kvällen, utan att det är kul med någon växling.
Men den här skulle fungera till en sallad.
Ja.
Santa Digna. Man skulle kunna ha lite ädelost i salladen också för att möta en av de här 37 grammen socker som vi säger.
Det är sant. Ganska hög syra också. Det är väl den de försöker balansera lite med sötman då.
Yes. Då tar vi och går på en ytterligare lyssnarfråga. Vad tror du om det?
Ja.
Och när vi ändå sitter här och provar vin.
Ja, så kan vi prova kaffe också.
Fantastiskt, tack.
Jag är så jäkla sömnig idag. Du har inte med det där magiska, nej, det kan jag inte ta under fastan här, det där magiska push-up
snuset
som vi fick av Frida.
Ja, och vi kan ju berätta, när vi satt på Lisa Elmqvist, du hade spelat in Framgångspodden, och sen hade vi gjort ett poddavsnitt, ätit och druckit massor, och sen så hade vi ditt tredje poddavsnitt
på samma dag.
Och jag hade jobbat som en liten gnu för att hinna med poddinspelningen, och vi sitter där och håller på och säckar ihop för andra inspelningar.
Det är hur sega som helst. Men det här går inte, det blir ingenting.
Och då har Frida, innan hon lämnar oss, får vi tobaksfritt snus.
Ja, alltså nikotinhaltigt men tobaksfritt. Det var som en här koncentrerad nikotintuggummi i snusform.
Och det var inte dåligt med nikotin. Jag hörde på din röst hur den började här och så gick det snabbare.
Det var verkligen som en där gammal resegrammofon som hade nästan helt slutat. Och så vevar man upp den till högsta. Den går alldeles för snabbt istället. Det var sån otroligt skjuts. Ja. Nu ska vi inte göra reklam för det. Det är ingen bra lösning om att ta massa nikotin. Men det var verkligen, man förstår ändå varför folk nyttjar nikotin.
Ja, det var en hästspark. Kan vi, som sagt, det ska man. Och den är tobaksfri också. Jag vet inte om man ska rekommendera den mindre. Eller rekommendera den ännu mindre. På grund av det. Här har vi fått en fråga från Patrik. Tack för en härlig och intressant podd. Hur går det med Edvards musikkarriär?
Ja!
Han hintade efter förra året Mello att det inte var helt omöjligt att det kunde bli någon låt till som spelades in, men har inte hört något mer.
Nej, det är lite synd. Det har inte blivit någon mer, och det är väl egentligen slöhet från min sida. Jag fick någon propå från skivbolaget för några år sedan, och det var en text vi inte tyckte funkade.
Den
skulle vara lite somrig, men den handlade lite grann om att alltså svira lite med sin kompisgäng, men det kändes lite som det var 18-åringar det handlade om och ganska långt från min personlighet, så jag tyckte inte riktigt den fungerade med min person helt enkelt. Ska jag sjunga in låtar så ska det ju vara sånt som känns att det liksom funkar med min personlighet. Ja. För det är inte min huvudkarriär, det är något kul jag vill säga om. Men redan när jag var på efterfesten för Mello förra året, så Thomas Gesson, som har gjort melodierna både till Livet på en pinne och Nu lagar vi julen.
Ja.
att han jättegärna skulle köra och producera något mer med mig. Så det ligger lite på mig att om jag lyckas kläcka ur en rolig text liksom, så skulle jag kunna skicka över den, och sen kanske den får gå förbi någon av de här proffstextförfattarna som får bättra på den lite, och sen skulle han kunna sätta. Så det vore fullt möjligt, och skivbolaget har jag god kontakt med fortfarande, jag var uppe där rätt nyligen, och så det skulle nog vara möjligt att göra mer. Men jag har ju 3 små barn på 3, 1 och 0. Så det tar ju enormt mycket tid. Och så är det ju väldigt många andra järn i elden. Men så det är väl bara att jag inte hunnit prioritera det helt enkelt. Jag måste göra rätt mycket jobb idag som liksom är det som drar in pengar för att försörja familjen. Om vi gör såna här roliga saker som podden som inte drar in ett öre. det skivor, jag menar, får man en hit så det blir aldrig några stora inkomster. Men det bär sig ju för sig. Det är bara det att man får betalt något år efteråt. Det är precis som böcker, man får betalt 1 eller 2 år senare än man gör det. Så det kanske inte är det, när man har väldigt lite tid så är det inte det man tar sig tid till. Utan det kräver att man har en kväll, ungarna är borta eller sover, och man får någon inspiration och tänker nu sätter jag mig ner och gör det här.
Men du får lite feeling i...
Framförallt skulle jag gärna gå till sångpedagogen mer igen, för jag tycker det var väldigt roligt att få utveckla rösten med att faktiskt gå till en pedagog och träna upp den och bli bättre på att sjunga.
Men jag tänker att göra familjen här till en tillgång, och Sound of Music, familjen Trapp här. Och...
Du kanske spelar in en skiva varnvisor jag borde göra istället.
Nya Beppe Wolligers här och... Barnen får köra och...
Edvard Blom sjunger Lennart Hälsing. Det känns här lagom galet för mig. För nikotikotin och jag, vi får till stjärnorna en dag. Och nikotikotin till alla, nikotikotin till alla, nikotikotin till alla och jag.
Det där får vara kvar i podden. Nu ska vi se. Här ska vi...
1, 2, 0. Och det är alltså då den här berömda... lite mer roliga tyska vinfirman då, som har blivit kända för att de kör snygga etiketter, roliga namn. 1, 2, 3 var väl deras första då, The Dry då stod som ordet, engelska ordet för torr. Vad heter firman?
Den här firman heter...
De har gjort massa andra nu som...
Mycket som Leitz.
Ja, det är... Just det. Men är det inte samma Leitz, det österrikiska Leitz, va? Utan det här är Leitz...
Det här är Josef Leitz från Tyskland.
Det är just det, från Tyskland. För det finns en österrikisk som bara heter... Är det Leitz den heter? Eller är det Leitz den också?
Det blir jag osäker. Ja. Här har vi gått upp i en prisklass. Mm. Vi är plötsligt uppe på 69 spänn.
Ja, det är en rysling. Känns inte så rysling typiskt som... Men man känner att syran är kraftigare.
Ja, jag tycker man saknar lite av den här Riesling-karaktären.
Uh-huh.
Men man har en... Jag tycker det finns ett bra bett i syran.
Det gör det. Man känner ju att kinderna liksom, uh-huh, mungipan går upp av syran och det börjar väskas i munnen.
Jag tror att den har en hög syra, men den här är också den högsta sockerhalten.
Den är sjukt söt. Alltså, det här är verkligen... Det här är ju mer en sockerfri spätläsare. Uh-huh. Liksom. Det är liksom en halv... Är det inte ens halvprocken? Jag tror den skulle gå som liplir.
Och den här ligger på 48 gram per liter. Mm.
Då börjar det bli det som... Hälften som en apelsinjuice liksom. Eller Coca-Cola eller något sånt. Så det är ganska mycket saker. Jag hade hoppats lite mer. Den är absolut inte en av de sämre. Det kanske är den bästa. Men den är inte... Den är bara snäppet bättre än de andra. De 2 senaste. Jag hade trott den skulle faktiskt sopa mattan lite mer.
Ja.
Mer petrolig och mer Riesling-karaktär som du säger skulle man vilja ta.
För att, jag tycker att det är omöjligt att avgöra att det här är en Riesling.
Fördelen är att den är lite mer smakrik, för man vill ju ha allt som är ersättning för vin, vill man ska smaka väldigt mycket. För man vill ju inte skälpa i sig en liter på en kvart.
Nej.
Som man gör med liksom någon lättdrucken lemonad. Utan man vill ju ha ett motstånd. Det är därför man jobbar med såna här ersättningar som inte är alkoholhaltiga, alkoholfria viner, utan andra typer av alkoholfria alternativ. Man liksom tillsätter vitpeppar eller svartpeppar eller chili. Eller...
Just det.
Och egentligen, det får man väl inte göra med alkoholfria viner, om man ska kalla dem alkoholfria viner. Men egentligen vill man ju ha mer. Man vill ha mer av allt för att det ska vara lite tufft, så man bara sitter och tar en liten klunk då och då under middagen. Ja. Och inte har det som någonting som man släcker törsten med.
Inte som en läskedryck här.
För viner ger ju alkoholet så mycket styrka. Och
ja, men du måste säga, den här ligger på 69 kronor. Mm. Och de andra ligger på 45, 55 och vi har 49. Så att jag tycker inte priset motiverar. Samtidigt så är den en delad första plats för min del. Mm. Tillsammans nästa med Sauvignon Blanc här.
Mm.
Santa Digna.
Det skulle jag också säga, de två är bäst. Vill man gå på mest prisvärd skulle jag kanske gå på den här Natureon, för den var nere på
Santa Monica.
Den är 49, den är helt klart mest prisvärd.
Och det var den första vi provade.
Nej, det var inte den, förlåt mig. Då tycker jag nog den. Där har vi den.
Det är sant, 45 spänn.
Den är mest prisvärd, för där får du, som Jong Blangen, den är klart fyndet om man vill hålla sig för 45 kronor. Ja. Vill du ha ett snäppet bättre så kan man gå upp då till Einsweid Zero. Men det är inte riktigt värt de 14 kronorna, 24 kronorna till och med. Det är 50% mer för att egentligen inte få så mycket mer för det hela.
Ja. Känner du att det är svårare att vara fokuserad utan alkohol?
Ja, det är väldigt svårt. Man blir lite luddig och lite så här snurrig och lite konstig av nykterhet.
Fast nu ska vi
det är väldigt nyttigt, det är väldigt bra för levern.
Ja, och nu ska vi propagera för det här. Och
vi ska kämpa. Vi borde sjunga nykterhetsvis och kanske med.
Kan det någon på spontan?
Nej, jag har aldrig varit på nykterhetslås.
Det var, kan jag inte säga heller. Här har vi en rolig fråga.
De har sagt att de sitter inre vakt och yttre vakt. Men de har lagt ner verksamheten, alltså inte nykterhetsförbundet. Men bara för något år sedan tror jag så la de ner att de helt slutade med själva ordensritualerna.
Jaha.
Så det finns ingen IGT-NTO-are som längre kör ordensmöten med ordensritualer och olika typer av ämbetsmän och yttre vakter och inre vakter. Så den roliga delen är egentligen borta. Nu är det bara ett vanligt riksförbund som propagerar för sin lobbygrej. Sådär.
Okay.
Och så har de ju de här stora lotterierna som de drar in massa pengar för.
Ja, just det. Ja.
Spelmissbruk också.
Ja. Summan av alla laster är konstant.
Så är det.
Och här har vi från Urban. Vill du prova på att uttala efternamnet så du blir rätt?
Jag vet inte från vilket land namn stammar, men
Dafteke,
ja, skulle det kunna vara, är det grekiska kanske, som du uttalar det låter det?
Ja, kan vara.
Dafteke,
men här är en rolig och svår fråga. Hej, lyssna troget på er podd och den sprider stor glädje. Mm. Och glädjande att Edvard sänkt hastigheten i sin iver att prata. Ni avhandlar mycket och många rätter på Edvards dignade smörgåsbord. Mm. Och för all del dryck därtill. Men jag har en kort fråga, nu får du hålla i dig.
Mm.
Händer det att man kan hitta Edvard inne på McDonald's, Burger King eller dylig snabbmat? Eller håller nivån här så låg höjd att det aldrig händer? Eller två kokta med bröd kan jag dock föreställa mig. Men den mat från kedjor som till exempel levererar en Big Mac och Company. Hur är det med det?
Mm. Ja, det är ju alltså, när jag var ung så gick jag ju mycket. Jag menar, en Big Mac var så här klassisk bakiskäk. Liksom. Om man inte hade tillgång till en pizzeria så blev det det. Så när jag var 20 kanske eller så. Så jag ska inte säga att jag aldrig har gått på sådana ställen. Det var ju tvärtom en del av ungdomskulturen att gå på McDonald's. Och jag tycker det är ett fullt adekvat företag som gör det som är deras stil. Sen till mitt liv idag. Så ja, alltså det har blivit problem. Jag gillar egentligen snabbmatskulturen. Om man tänker de svenska grillkioskerna och den typen av snabbmat.
Det finns en romantik kring det.
Det finns absolut en romantik. Jag kan tycka det är charmigt. Jag tycker om det. Men tyvärr så finns det ytterst lite snabbmat som jag tycker håller måttet. Om vi börjar med McDonald's så tycker jag att det är tyvärr. Det var säkert 10 år sedan jag var på McDonald's. Jag tycker att det är en totalt oärtligt vitt bröd. Det är köttfärs som inte är kryddat alls. Och det är inte rått i mitten som en hamburgare ska vara, utan det är helt genomstekt. Och det är platt, tunt. Och tillbehören, cheddarosten är ju totalt vidrig. Det är en sån här smältost, bara plastinpackad.
Men det här med kryddning, har man ett riktigt bra kött så behövs ju egentligen ingen kryddning, utan om man har en medium rare i mitten och man får fram köttsmaken.
Jo, om det är verkligen ett toppkött, men det är en hamburgare, då vill man ändå ha lite, man vill ha kanske stekt lök, man vill ha en majonnäs med lite senap i, man vill ha en bra dijon, man vill ha ett stänk, vorstersås kanske, en tomatpuré med lite, alltså det ska ju vara lite smakbrytningar ändå, för hamburgaren är ju en färdig rätt och det är ju inte en grillad vedugnsgrill, eller vad säger inte vedugns, vad säger, det är inte en kolgrillad burgare som smakar massa rök, det är ju inte, och som inuti är alldeles blodig och fin och gjort på en jättebra högrev som är med lite
utan
de smakar ju ingenting. Det är lite grann McDonald's princip, ju, att det ska inte smaka någonting, och sen ska det vara lite så här lagom majonnäs ändå som gör, eller någon dressing som gör att det ändå slinker ner. Det ska vara lätt huggat och lättätet. Det är liksom verkligen lättätet. Och det passar inte mig. Jag tycker inte om sån mat. Jag går på Max någon enstaka gång, för jag följer med min... Det ligger en Max nära vår kyrkan där jag brukar gå, vid Kungsträdgården, och det gör att ibland så vill min syster och svåger och deras yngsta dotter vill gå dit och äta efteråt, och det är trevligt att följa med dem. Och då kan jag naturligtvis de har burgare utan bröd och man kan få lite bönsallad, och de har någon sån här små trevliga mozzarella stick, så det är helt okej liksom att sitta med där, men det är ju inte det jag skulle välja om det inte var för sällskapets skull. Kebab är rätt förtjust i före, men sen jag slutade äta vitt bröd, så kebab utan vitt bröd är lite tråkigt.
Får man det i handen om man håller fram med även så här?
Man får det på isbergssallad, och isbergssallad är ju dödstråkigt, och kebab lyfter inte ihop med bara sallad. Kebab måste vara, det behöver det här att brödet blir kletigt av den vita och röda såsen, det är då kebab blir gott. Gyros åt jag för ett tag sedan på Medborgarplatsen, vi hade lite bråttom, då fick man
den här grekiska vagnen där.
Den är ju lite fetare än kebaben, det är ju liksom hoppressat fläskkött istället och blir lite mindre torrt, och så var det någon tzatziki till, det var fullt ätbart. Så snabbmat, ja, korv tar jag ganska ofta för att man har bråttom, ofta, men någon gång varannan månad eller något kanske jag tar en korv på stan, för det enda man hinner. Men då finns det ju typ två ställen i stan som har bra korvar.
Kynters och Östermalmsgrillen där.
Ja, där vid Nybrogatan. Och allt det andra är ju tyvärr, jag blir, alltså, allt som oftast hamnar man någon gång varje år så i något sammanhang där man kommer och man har bråttom eller vrålhunger, och så sätter man sig på en sån här jäkla grill och så tycker man det är trevligt, och så tänker man att nu ska det bli roligt och gott, och så är det verkligen, alltså både korven och burgaren, det är ingen rolig kvalitet. Nej. Och det skulle ju kunna vara det, för jag älskar ju bra korvar. Korvar är det bästa som finns. Vi äter mycket korv hemma, men i Tyskland åt jag, vi hade grillkvällar med korv för jämnan, och det är ju så fantastiskt läckert. Men det är nästan aldrig de gör de här lite roligare. Det finns några ställen som har börjat göra så här viltburgare till exempel. Det blir lite roligare. Det finns någon,
men den här
korvkringlan
ser man allt för sällan.
Korvkringlan, ja,
den här som är upprullad i en rulle.
Ja, den här sydafrikanska.
Ja, det kanske den är.
Det finns en italiensk sån också förresten som också är rullad. Jag tänker
men här måste jag gå in och tipsa om snackbar som ligger i K25 på Kungsgatan. Och K25 är ett kluster av småställen som delar på en större yta.
Just det.
Och de har en kalvkebab som man kan få på sallad och fantastiskt goda pommes frites som är kryddade med provensalska kryddor. Och den här kalvkebaben är gudomlig.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det har ju varit en jättetrend, man kan säga, jag skulle säga den största trenden i svenska restaurangvärlden de senaste 10 åren har ju varit att man börjar göra snabbmat på restaurangerna, men då till restaurangpriser. Ja, men det finns hur många hamburgareställen nu som överallt där man betalar 170 spänn för en burgare. Och de är ju goda, de är ju som de man gör hemma, nästan lika bra som de man gör hemma i alla fall. Och liknande, det är lyxkebaber, lyxkorvar. Men det tråkiga är att det här har inte sipprat ner då till billighetskedjorna. Som det, inte är hur billiga som helst om heller. Utan det är ju det som vore drömmen. Något ställe som var som McDonald's. Eller ännu hellre som bara en kiosk. Jag gillar de där man står lite mer vindpinat. Men som ändå håller den nivån. Så att man kan ta det snabbt. För man har ju ofta bråttom när man äter snabbmat.
Nej, men mitt problem med de här klassiska Max, Donken, BK, det är ju för mycket socker i maten. Bröden är för söta och såsen är för sockrade, just för att trycka igång belöningssystemet och skapa en craving.
Man kan inte ens få majonnäs i Tyskland, kan man åtminstone beställa majonnäs på början istället.
För... Majo är gott.
Det är gott.
Majonnäs tycker vi om. Ja, vi har ju faktiskt ett tema idag som vi inte ens har hunnit komma till.
Ja.
Utan här sitter vi och pratar på. Och i och med att det är ju en fasteperiod, det är inte så roligt, vi provar alkoholfritt, så tänkte vi prata lite grann om allmogematen.
Ja, för det här var ju den tiden historiskt när man hade det som sämst. Och går man tillbaka bara liksom ett par hundra år, så skulle ju det här ansett som höjden av lyx. Vi sitter med alkoholfria viner som kommer och görs av druvor från södern och kaffe från kolonierna och fina mineralvatten och allt vad vi har runt om oss. Jag menar, vi äter ju så otroligt mycket bättre
idag. Och här sitter vi och klagar.
Ja, sitter vi och klagar. Tycker det är fasta liksom. Det är ett sånt hån.
Mot historien.
Mot historien och mot många andra världsdelar naturligtvis också. Men historiskt, man åt nästan, medans överhetens liksom hövdingarna med tiden, adel, kungar och sådana, de hade ju olika kök i Sverige som varierade. Man hade liksom, det var redan under vikingatiden så importerade hövdingarna såna här halster för att kunna grilla kött som inte vanligt folk kunde göra. De fick koka i kokgropar.
Men kokgroparna har varit stora i Sverige.
De har varit väldigt stora.
För det lever ju kvar i Sydamerika med kokgroparna i många peruanska köket.
Ja, just. Det var så man lagade. Men medan överheten då hade... medeltidsköket, barockköket, renässansköket, barockköket, sen 1700-talsköket. Så var det egentligen samma sak man åt i ett par tusen år. Från 0 till 1799 så åt man ungefär samma sak i allmogen med viss variation. Det blev mindre och mindre kött, så det blev allt mindre.
Men vad pratar vi om för tidsperiod? Alltså?
Från 0 till 1799, och då har jag en otroligt grov sammanfattning, för naturligtvis skedde förändringar. Men i princip så dominerades det hela av säd. Det var gröt, det var bröd, med tiden lärde man sig jäsa brödet, det var öl man gjorde på säden, och med tiden lärde man sig att komplettera med brännvin också. Och ofta var det, hade man bara en eldstad, en gryta, först en kokrop, med tiden en eldstad med en järngryta, och där lagade man allt. Och det gjorde att hade man någonting som inte var säd och sovel, då hade man i det i gröten. Så det är därifrån vi har typ det som, alltså ärtor med fläsk, det är bara kokta ärtor och så har man lite lök och lite fläsk i, eller bruna bönor med fläsk man har, eller pölsan, eller vad heter det, lapskojsen eller sådär.
Så man öser i allting med en träsked,
och det mesta är korngryn, och sen har du i, om du har någonting annat så åker det också ner, och sen äter man med tre slävar. Det är liksom så det går. Och man hade ju förrådshushållningen också. Och det gjorde ju, man var ju alltid livrädd för att svälta ihjäl. Ja. För det var sån brist. Och så här års, hade man bara kvar, då hade man haft ett dåligt år, några år. Då hade man bara sparat från året innan. Och då kanske det var slut nu.
Ja.
För att då räckte det, till över jul hade man den stora festen och så, sen åt man snålt. Och sen, det första som kommer, det är ju vildäggen, alltså vildfågelägg. På våren, lagom till påsken, det är därför vi firar påsk. Och, eller inte därför vi firar påsk, förlåt, men det är därför vi äter ägg till påsk.
Det går inte bra det här med låg alkohol.
Det är jättesvårt utan alkohol. Men i alla fall, men den här tiden innan äggen kommer och sen den första växtligheten börjar komma och så, då hade man enorm brist på allting. Och hade man haft bra år, då sparade man ju. Det fanns ju så här, hade man haft goda tider, då kunde det vara så att man åt bröd på den säd som hade, när man gifte sig, som odlats när man döptes, brukar man tala om.
Man kunde spara så länge.
Ja, för att man sparade allt man kunde, för man visste ju aldrig vad som hände i framtiden om man skulle svälta ihjäl då. Det gick aldrig att köpa någon annanstans ifrån. Var det missväxt på en visst ställe i Sverige, det gick liksom inte att transportera säd på den tiden. Gå små stigar och bära det på ryggen funkade inte.
Var det inte 1600-talet någonstans i mitten som man hade en del dipp i temperaturen också. Och det blev otroligt kallt och tuffare år.
Man hade ju lilla istiden. 1430-1800-talet talar man ju om lilla istiden. Den kompenserades delvis tack vare att det var då klostren kom. Och de lärde oss massa nya jordbruksmetoder. Det tog in nya växter och växtförädling, ympning, bättre såna här plogar och liknande. Hade inte det gjort hade vi knappt kunnat bo kvar här. Men det kompenserade lite. Men det blev ju tuffare, absolut. Och det här var egentligen alltså dopp i grytan. Man doppade bröd, hårt bröd, stenhårt bröd. Så man bara bakade två gånger om året ungefär i någon vätska. Eller man åt gröt och uppblandat med lite andra. Och man sparade då för framtiden som sagt.
Hur var det med rucola och ärtskott? Och...
Senapskål togs in av munkarna. Men det var väldigt, så det kom med klostren bland massa andra kulturväxter. Men vanliga bönder hade sällan, då hade de. Det hade de en liten planta vid stuvknuten. Det var ingenting man odlade på fält. Det fanns ingen föregångare till potatisen som odlades på fält. Nej. Utan rovor och kålrot eller sånt där. Det var också någonting som du hade i ett litet köksland nära, men inte alls de här. Det var bara säd man odlade på fälten. Så, och tog det slut. Alltså, som sagt, hade man goda tider så lagade man jättelänge. Man åt alltid det äldsta, så det var ganska tråkigt allting för förrådshushållningen. Men ibland kunde det ta helt slut och då fick man ta till nödmat.
Och pratar vi lavar och bark?
Ja, eller? Då talar vi barkbröd, det klassiska liksom. Blanda då till hälften bark i brödet, ty för frusen står vår grannes åker. Pav och olycksfödde gubbe. Det är väldigt roligt. Men jag hade förut en trumlärare, Pavo Peivrinta, som var far till Lili och Sussi. Min far tyckte det var så otroligt roligt. Så varje gång jag eller min syster hade honom som klarinettlärare, varje gång vi nämnde ordet Pavo kunde pappa aldrig låta bli att citera då. Pav och olycksfödde gubbe.
Nej, men lite, har du spelat trummor?
Ja, men jag har ingen sån här tackkänsla. Jag var den minst begåvade eleven hade haft. Det var så otroligt bortkastade 5 år. Jag var så plikttrogen så jag gick den här jäkla undervisningen varje vecka. Det var en trevlig lärare, jag ville göra bra inför honom. Och jag tyckte att man tagit på sig något ska man göra. Men istället för att lära mig ett instrument så jag hade kunnat spela med någon melodi så skulle jag som inte kan... Jag kan ju inte stampa rytmen, jag kan inte slå... 2 fingrar i olika takt. Man ska ju slå de trummorna, den och dem. Och jag kan bara göra samma. Jag har bara sammankopplade händer, liksom seriekopplade. Så det är bara... jag var helt omöjlig.
Du måste
jag kunde
lova
inte ens dansa.
Att jag måste få se dig bakom ett trumset. Och göra ett riva av trumsolo.
Det var kul första... 3 dagarna med trumset för att det var så mycket buller. Efter det tränade jag bara på söndag månad eller lördag månad snarare för att väcka mina föräldrar, för det var liksom ett bra sätt att göra trumläxan utanför deras rum, för de var tvungna att vakna och gå upp. Nej, det var väldigt bortkastat. Men vad var vi? Jo, barkbröd var det vanligaste, men man gjorde faktiskt även bröd av hasselknoppar, nässlor, löv, halm, vitmossa, valda nötskal, ärtblast och dagmask samt vit lera. Och dagmasken var väl det som var mest bra, för då fick du ju faktiskt protein och fett och grejer, även om det inte låter så smakligt.
Hur tillagar man den, tror jag? Att...
Man malde den och så bakade man bröd på det ihop med lite bark och lite nässlor och lite nötblast och så. Sen hade de ju vit lera i, och det har de ju fortfarande på Haiti. Jag när min svan berättade att man åt vit lera och man trodde det var manna. Det låter ju inte som det finns någon näring i alls. Men sen såg jag ett reportage från Haiti det sen har varit också, och efter jordbävningen. Och då bakade de kakor på där de blandade ut lite olja och mycket vit lera. Och vit lera är tydligen så att det är lite näring i. Man får lite mineraler. Det finns vissa saker ändå kroppen kan ta upp i det. Så det är inte som att äta jord, utan det är ändå liksom någonting bättre än ingenting. Men det är naturligtvis fruktansvärt dålig
mat. Men hur mår man i kistan när man har klämt vit lera?
Jag har inte prövat att äta den här nödmaten förutom då barkbröd som är ganska gott.
Men jag har ju problem med småfåglar på min landställe för att de äter upp... linoljekittet på fönsterrutorna när jag har kittat om fönstren.
Ja, du var för äkta vara.
Och då ska man tydligen ha vitpeppar som man blandar i då. Okay. Och det där hjälpte inte. Så att jag blandade i vitpeppar, jag hade i chili. Jag strök på med vitlök och den starkaste tabascon, habaneron, så går det att få tag på. Och hängde ut cd-skivor som reflektionerna ska skrämma bort dem. Och så vaknade jag ändå på morgonen av att fåglarna sitter på cd-skivorna och äter den här vidriga blandningen för att få i sig linoljekittet.
Jag hade trott att poängen var att visserligen fåglarna försvann, men dina franska grannar satt där och njöt av vitlökslinolje.
Men det var fullständigt vampyrfritt.
Ja, det är ju bra. Det är ju skönt.
Då ska vi se.
Jag har inte frågat våra lyssnare hur de håller vampyrerna borta, om de har något tricks eller idéer.
Ja, det. Det får vi ställa frågan. Och där får man ju också gärna fortsätta att mejla in med vad som är värre än ärtskott.
Ja,
som
absolut.
Vi har tagit upp den tråden.
Podden at edvardblom.se.
Precis. Vi har en lyssnarfråga här som, eller en mer... som från Robert Asklund som jag tror vi skjuter upp till nästa inspelning, men vi vill ändå notera att vi har fått in den här och den är relaterad till bibliotek och poesi.
Ja.
Och där vill jag gärna få med en poesibok.
Mm. Vad trevligt att ta på den nästa gång. Till radiolyssnarna ska jag säga så Mats har en stor hög med vita ark där det står massa små anteckningar och massa roliga insändarbrev och liknande. De han håller på och bläddrar mellan när de undrar vad som händer.
Ja, och
de som följer oss på YouTube ser ju alla de här långa delarna som klipps bort i radion.
Den här, Edvard, är jag själv nyfiken på.
Ja.
För att jag vet faktiskt inte vad den handlar om. Hej, i två olika avsnitt har Edvard uttryckt något i stilen med ett von Hovens sätt att göra det. Att göra något von Hovens har jag aldrig hört. När jag googlade finns ingenting av värde i förhållande till von Hoven som jag antar en person och någon form av uttryck eller liknelse. Ni får gärna bringa lite klarhet i detta. Edvard sa det så följsamt och snyggt att jag fick rysningar.
Ah.
Jag måste få veta vad von Hovens innebär. Tack för en podd i världsklass, Ludvig Sundqvist.
Det här var en oerhört rolig fråga, för det låter ju som ett oerhört trevligt uttryck.
Ja.
Von Hovens också. Men jag kan inte minnas att jag någon gång i hela mitt liv har hört än mindre använt uttrycket von Hovens. Kan det vara von Oben jag råkat säga kanske?
Det skulle kunna vara.
Von Oben är ju att man alltså, det betyder ju från ovanifrån på tyska bara. Och det betyder ju alltså att man är överlägsen helt enkelt. Att man anser sig lite finare och bättre och talar uppifrån och ner till de övriga. Och det var von Oben. Jag skulle tro att det är det. Men von Hovens är ju mycket roligare.
Jag tycker att vi skickar in det här till akademins ordlista.
Jag känner själv för att bli lite mer von Hovens. Sådär
det. Det skulle vara någonting här. Jag kommer tänka på att vi var på invigningen här och NKs saluhall. Så började vi prata om massor av restauranger och drömma om vart vi skulle gå när fastan var över.
Ja, just det. För då ska vi naturligtvis börja ta ut podden till restaurangerna igen.
Ja, och La Ventura kom ju upp som en av krogarna. Ja. Och vi började prata parmesanostar.
Just det. Ja, det är underbart, för du berättade att de på La Ventura tydligen serverar pasta till. Eller pasta i de... urgröpta parmesanostarna.
På torsdagar tror jag det är. Så kommer det rullas det fram till bordet och så slängs pastan och allting ner i den här urgröpta stora parmesanhalvan. Och så tossas det runt där innan det serveras.
Har du haft en hel parmesan hemma någon gång?
Jag har aldrig haft en hemma, men däremot har jag fått vara med om när man på La Ventura har klivt en sån här. Och det är en helt annan smak i mitten, för den lever fortfarande parmesanosten. Och den är mild och helt gudomlig. Och sen när den här liksom processen har avstannat på grund av klyvningen så förändras den och får mer hårdare karaktär och smak.
Åh, vad intressant.
Har du haft några
parmesan? Ja, vi fick en parmesan, vår första releasefest måste det ha varit. Det var en andra releasefest när vi fick marulken som jag tror jag berättat om. Vi gick omkring i Gamla stan från bar till bar efter festen och hade en gigantisk marulk som just ser ut som ett monster liggande på is.
Fick ni en marulk på releasefest?
Ja, från en firma som levererar isfisk, tror de heter, levererar. Fiskare.
Och ni tog den på en barrunda i Gamla stan.
Ja, den åkte runt på en barrunda i Gamla stan och de ser ut som ett fasansfullt monster liksom, de här marulkarna. Men parmesanen, den fick vi på den första releasefesten. Och den var egentligen för att folk skulle äta av. Och de åt ju massvis, i 4 timmar stod folk och gröpte. Men en parmesan är ju så stor. Vi fick den från spanska-italienska som ligger här uppe. Alltså Stockholm Ost- och Charkkällare.
Just det.
Också. Och de var snälla och sponsrade med den. Och den var så stor så den var ju fortfarande, när vi skulle ta hem den så var det ju så mycket kvar. Så den gick ju inte att bära.
Var för tung ju.
Ja, så vi fick ta den ur taxen och så fick vi liksom lägga en planka och rulla ner den. Och sen rullar den genom hela farstun in i hissen. Och köra upp hissen och sen rullar den in genom tamburen och inte köket. Och där la vi den ner. Ja. Lyfte den två stycken och lät en tredje person trycka in en skärbräda under. Och sen fick vi gå loss med stora köttknivar, de här värsta varianten. Och försöka hugga upp den då i bitar så att vi kunde lägga in den kallt i kylen. För den skulle inte hålla fram i vår rumstemperatur. Och sen hade vi ju parmesan. Vi fyllde ju kylen och vi fyllde frysen. Så först åt vi säkert några månader hade vi ju perfekt parmesan. Sen började vi ha dem djupfrysta. Då skadar man ju konsistensen. Alltså konsistensen blir lite sämre. Men matlagning går ju absolut lika bra. Och vi åt ju parmesan så sprutade röronen i över ett år. Jag tror nästan två. Men sen var det ju tufft att gå och köpa en enkilos parmesan för sick kronor. Och tycka att den var en liten futtis. Det är det vi brukar göra av med varje vecka. En sån där en kilo.
Jag kommer bara tänka på din smälta hushållsostfilm.
Men inte du också.
Jag vet. Alltså.
Det här är ju min mardröm. Alltså det, alla tar det, vad jag än gör numera. Så alla skryter upp den där jävla smälta hushållsosten.
Det har blivit till nemesis.
Ja, det var ju bara tänkt som ett litet skämt liksom till några studenter i Uppsala ungefär. Och istället
men du har ätit det.
Ja, det är klart jag äter. Men jag kanske, det var snarare prästost och inte hushållsost om jag ska välja. För jag hade aldrig hushållsost hemma. Ja. Och det var kanske inte 500 gram utan snarare 150 gram. Men jo, men det var mitt sätt att bota baksmällan när jag var en ung stackars student och drack för mycket ibland. Men,
vilket vi inte gör nu.
Nej, nu kan vi hantera det här. I alla fall under fastan.
Men jag tänkte, kan man göra en ostfondy på parmesan?
Nej, det kan man ju inte riktigt, för den smälter ju inte.
Inte på det sättet, det blir en helt annan konsistens.
Det är konsistens. Ju två ostar som inte går. Parmesan går inte riktigt att smälta. Och något som än mindre går att smälta är faktiskt de här edamerostarna. Som man alltid köper en stor till julen för att just de är vackra och röda. Och jag har en god vän som är en bekant som är född i Holland. Han tycker de är fantastiska goda och tycker det är konstigt att man inte kan köpa dem året om. Men alla andra svenskar, de köper dem bara för att de är röda och runda. Exakt. Och vet inte vad de ska göra av dem sen. Och de går inte att ha i matlagningen riktigt. Man kan visst riva dem, men de går inte att ha i potjäs för det blir för hårt. De löser inte upp sig. Och de går inte att smälta för de ligger som ett hårt
täcke. Vi kan nämna vad en potjäs är för någonting.
Ja, en potjäs, det är underbart. Då tar ni alla era gamla ostkanter, river osten, tar bort paraffinet när det finns, så river ni ner det och så blandar ni med lite dessertostar ni har kvar, lite stilton eller någon
sånt som normalt ligger
eller ändan av en vitmögel eller något. Och så mosar ni allting ihop med ungefär 40% smör som ni har låtit bli rumstempererad. Och sen har ni någon form av sprit, brännvin eller konjak eller whisky. Och så kan man ha lite kummin i om man vill ha lite smak eller lite fänkålspollen eller lite muskot, nötdriven eller något sånt. Och sen brer man det här på smörgåsen i stora lass.
Herregudomligt.
Det är liksom en svensk åbasta kunde man säga. Gamla tändstopet brukade ha att man alltid ställde fram en sån där kruka. Om man gick i matsalsdelen så ställde de fram en sån där krus med potjäs. Ja. Med mycket blåmögel i dessutom. Och det var bara att ta hur mycket man ville. Så jag drog i med en 300-400 gram där inför varje gång. Men de slutade med det. Jag kan tänka mig att det var många som åt så mycket som jag att folk inte orkade beställa varmrätt. Så här tog man en silltallrik och åt all den där härliga då på tjänsten, då blev det för lite efterbeställningar efter det.
Sen är man färdig. Sen blir det en liten snaps. Och så,
precis, men det är riktigt gott.
Jag tänkte vi skulle avsluta med en fråga här om jag lyckas hitta den. Och det är fruktspritens underbara värld.
Ja!
Mina favoriter förutom franska så är det palinka från Ungern. Och då är nyponpalinka och äppelpalinka. Helst hembränt från frugans släkt. Mm-hmm. Men även racka från Balkan. Då racka gjort på kvitten och lagrad slibovica. Mm. Hoppas ni finner detta ämne intressant att sända ut och få ut kunskap om denna ädla dryck. PS, vill även tipsa om Barcentrals Winemaker Chef Dinner 20-21 mars med mat och dryck från Ungern och norra Serbien. Vojvo Dina, jag kommer få banningar från din fru som, för att vi missar uttalen ibland.
Gunilla är alltid väldigt störd på att vi uttalar saker fler. Framförallt när vi uttalar fel på franska, ryska,
italienska,
engelska, tyska, italienska, spanska som är hennes arabiska. Men hon skulle nog, alla slaviska språk reagerar när vi uttalar fel på. Och du och jag är ju mer normalbegåvade då än min hustru när det gäller språkegenskaper. Så vi uttalar ju väldigt bra på svenska. Och jag på tyska kanske, och du på engelska. Och det är väl ungefär så långt vi når. Så vi får väl, enligt japansk tradition, göra så här djupa bugningar.
Just nu, lägga oss platt ner på marken.
Ja, precis. Så inser jag mig cool, för att vi tyvärr inte är så bra på uttalen. Nej. Men om ni missar, om ni ibland tycker det låter lite konstigt så här att på podden, då är det något som är bortklippt. Och det är ofta något jätteroligt resonemang ni hade tyckt varit underbart att höra. Men där min fru då lyssnat och sagt innan det går ut att det måste klippas bort för ett feluttal på ett utländskt ord.
Det är den statliga censuren i DDR här på början av 60-talet. Nej, Gunilla gör ett fantastiskt jobb och vi uppskattar hennes försök i alla fall att rätta till våra uttal. Det är Stefan Rundström som har skickat in det här.
Ja, och vi älskar ju fruktsprit, det gör vi. Och det finns hela Östeuropas fruktsprit. Han nämner Ungern och Jugoslavien, ja, Serbien, även Kroatien, Rumänien har jättefin fruktsprit också. Bulgarien har jättehäftiga fruktspriter. Och sen är ju Tyskland känd för sina fruktspriter, även om de aldrig exporterar dem. Och naturligtvis Frankrike, Österrike har ju sina Obstler och Schweiz har sina. Det är en stor och bred, och personligen så håller jag det den bästa av alla fruktspriter jag vet är ju den Rote Weinberg Pfirsichgeist. Rote Weinberg Pfirsichgeist. Det är alltså en liten röd persika som växer några enstaka träd här och där på sluttningarna i Mosel bland vinodlingarna.
Och där i de här södersluttningarna så blir det mikroklimat som gör att den här persikan kan överleva.
Precis.
Och även mogna.
Och den gör de likör på och de gör brännvin på. Och några av likörflaskorna hamnar på KDV eller på någon av de finaste spritbutikerna i Hamburg. Medans brännvinet inte ens hamnar där. Så då måste du hitta någon vinodlare och övertala honom att köpa ett par flaskor när du är där. För det är alltid för lite, det är alltid brist på dem.
Har du någon hemma?
Inte för tillfället. Jag har likören men jag har inte haft spriten på flera år nu tyvärr. Och så jag måste verkligen åka ner och
men för att, kan jag vi säga att vi sträcker ut en hand här om det är någon som skulle...
Ja, ja, det vore ju fantastiskt.
För då skulle vi kunna prova den i podden också.
För det är klart att den på med, alltså även andra typer av aprikosbrännvin och persikobrännvin är ju gott och det finns massa sånt. Men den här slår allting. Det är det bästa. Sen dricker jag ju mycket kirschwasser, framför allt har jag mycket kirschwasser i matlagningen. Som Bickert, en av Tysklands stora kockar under 1900-talet. Han Walter Bickert. Han tipsar om att man ska ha kirschwasser i alla egentligen äppelrätter. För det förstärker äppelsmaken. Så det är någonting som man kan... det har man haft i svenska restauranger också mycket. Ja. Man har det i svartsalvaltårta, man har det i ostfondue. Får inte rätt smak om du inte har kirschwasser. Och det är alltså körsbärsbrännvin där även kärnorna från körsbären används mycket. Ja. Så det är väl mina två favoriter. Men sen jag skulle även slå ett litet slag för det bulgariska fruktbrännvinet. Som inte kommer så mycket till Sverige. Men om man åker på semester till Bulgarien, då ska man inte ligga vid stranden. Utan då ska man åka runt på restauranger och dricka deras olika fruktbrännviner. Och äta sallad till, för det är ju det de gör.
Jaha, är det en kombination?
De sitter och äter sallader. Och på vintern kan det vara lite mer majonnäsröriga sallader. Som vi tycker känns mer naturligt och snabbt. Men på sommaren är det vanlig grön bladsallad och färsk sallad. Och då sitter de i timmar på en fest och äter de här salladen. Och dricker de underbara spriten. Och sen när det börjar ta slut, då serverar man snabbt en varmrätt som äts i hast och sen går man hem. Så det är liksom lite grann som vårt dra åt helvete smörgås som vickningen. Det stora är att man drar ut, det är liksom som brännvinsbordet i gamla tider, så att man drar ut på den här snapsen och salladen.
Dra åt helvete smörgås.
Och det är ett Jan Evin Svan-uttryck. Det var för att förr i tiden var det så tydligt i Sverige att när man serverat vickningen på kvällen, då var man tvungen att gå direkt efter. Den var till, inte för att så många ungdomar tror idag orkar festa ännu mer, utan för att man skulle få nog mycket i sig för att orka ta sig hem. Den ofta strapatsrika vägen hem till sina hem. Så är även Italien har faktiskt den traditionen. Det finns vissa soppor, vet jag, man serverar på bröllop. Och då, det är inte tanken att man ska äta dem så mycket som att när den där gamla bondsoppan kommer, då vet man att nu är det slut, nu går man hem.
Men där kan vi ju också säga att man får väldigt gärna mejla in till oss om man har vett- och etikettsfrågor. Vi älskar dem.
Det är jätteroligt. Och där ska jag säga en allmän sak. För att vi har fått några sådana här lite... Jag märker det. Alltså, historiskt har alltid vett- och etikettböcker. Eller det är vett- och etikett. Men vett sa man inte förut, man sa bara etikett. Vett ansågs man kunna ändå, men etiketten behövde man lära sig. Men historiskt har ju etikettböcker skrivits av... under pseudonym nästan alltid. För att man inte ska förhäva sig och låtsas att man själv, för det är väldigt så dålig etikett.
Det har varit etikett, ja. Att...
Ja, det har varit etikett att inte lägga ut under eget namn. Det har också varit etikett att adeln aldrig har ägnat sig åt att lära ut etikett och skriva första speglar.
Utan det är borgarna kallades. Som valde
det, på. Det fick de vanliga låga borgarna. Ja. De fick berätta för första barnen hur den första ska bete sig. För att det är inte fint nog att påpeka för någon annan.
Man står över.
Och därmed är det väldigt viktigt att säga att om jag nu... försöker sprida kunskap i etikett så är det naturligtvis för att folk har frågor. Folk tycker det är bra att lära sig. Jag tror att det kan vara till nytta för folk. Det är inte sätt för mig att framhäva att jag är så jäkla bra på att föra mig. För jag är en ganska robust person som ni har fått några glas i mig eller bara väldigt upptagen. Absolut, fast jag kan alla etikettregler som ett rinnande vatten. Absolut bryter mot massvis. Några bryter jag mot helt för att jag väljer att göra det, men andra gånger så bara glömmer jag bort dem och i stundens hetta så uppträder jag burdust och felaktigt eller koleriskt eller för yvigt. Eller, så det kanske just om man är en väldigt yvig människa man behöver kunna etiketten. Ja. Så, en del är ju så smidiga som du. Jag menar, du skulle kunna ramla ner från månen utan att ha läst en etikettbok och ingen skulle stöta sig på dig för att du alltid är sådär smidig och elegant i alla sammanhang. Men just sådana som jag har man mer nytta av att kunna etiketten. Så det är viktigt att jag menar inte att jag står på styva linan och har själv för mig så perfekt. Jag tycker bara etikett är ett intressant ämne som jag gärna berättar om.
Precis. Och så att mejla in till...
podden@edvardblom.se. Och ja, Edvard är ju med dubbelt V och Blom är med enkelt O.
Och som sagt, mejla in om allt möjligt. Vi uppskattar det enormt mycket. Vi kommer fortsätta att kämpa på här under fastan.
Mm.
Vi ser slutet när påsken kommer och då kommer det bli världens fest.
Åh, vad trevligt det är. Med lamm och ägg och ägglikör. Och då kommer det vara grönt och påskliljor och påsksnaps. Ja, påskliljesnaps. Nej, den är giftig, va?
Ja, kanske den är.
Den får man inte larvtanten.
Liljekonvalj är giftigt och det är väldigt likt ramslök om man är skumhögd.
Oj, det...
Jag har en del på tomten där skulle passa alldeles utmärkt att odla ramslök. Mm. Men det växer redan liljekonvaljer, så det kommer ju skapa en garanterad förgiftning.
Ja, jag förstår. Ja, det är inte värt det tyvärr. Eller också är det. Ramslök är väldigt gott.
Ja, men det är det. Och det är också någonting man använder som en krydda och inte får ha för mycket.
Nej, det är väldigt sant.
Man får sån längtan efter våren. Ja,
man får citera gluntarna. Snart kommer våren med... Men du kan inte... Nej, jag kan inte längre, men snart kommer våren i alla fall. Det
kanske räcker. Kommer våren. Och den här podden finns på YouTube också. Vi har haft en kamera igång. Om man vill se hur vi har det i vår lilla studio.
Ja, vår lilla bås. Hej alla tv-tittare också.
Hej på er.
Och tack alla poddradio-lyssnare.
Ja.
Och vi hörs igen om en vecka.
Det gör vi.
Alkoholfritt.
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.